Uppenbarelseboken 14 är uppdelad på lite olika sätt. Jag skulle nog vilja säga att första fem verserna i Uppenbarelseboken på ett sätt kanske platsar bättre i, som en slutet på Uppenbarelseboken 13, men jag vet, kanske någon annan har en annan åsikt om det. I alla fall så, om man tänker tidsmässigt sett, kronologiskt sett, så utspelar sig Uppenbarelseboken 14:1-5 senare. De står, som jag förstår det då, på berget Sion i det nya Jerusalem. Om inte detta är en väldigt symbolisk beskrivning. Men vi kan läsa i alla fall. Vad tänker du?
Ja, det kan vara också en symbolisk beskrivning. Jag tänker på det därför att liksom de här tre männen i Daniels bok som vägrar att falla ner, de fick som straff att de fick komma in i brinnande ugnen. Och det fanns en fjärde person där som var Jesus. Och här ser Johannes, han ser efter att alla faller ner, så ser han en grupp som inte faller ner. Det är de 144 000. Och de står med Jesus på Sions, eller sanningens väg. Eller? Jag vet, ni kan säga att det är en parallell till Daniels bok.
Ja, så skulle man kunna se det kanske. Vi kan läsa i alla fall avsnittet här, så får vi se vad som sägs. Någon kanske vill läsa, jag har pratat så mycket här. Vers 1-5.
När jag såg och ser lammet stod på Sions berg med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor. Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark åska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. Vi sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena, de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utan de 144 000, de som är friköpta från jorden. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor, de är jungfrur, dessa som följer lammet för en gård. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt och Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon lön.
Alltså utspelar det sig inför tronen, vid de fyra varelserna och de äldste. Så ja, jag är benägen i alla fall att tänka att det är primärt en uppfyllelse det här, i stil med den som vi ser i kapitel 15 också, där de står på glashavet inför tronen och de sjunger den här sången. De 144 000, det står, ja, det är ganska intressant den här beteckningen. Jag ska presentera min förståelse utav vilka det här handlar om på ett sätt. Men jag vill bara säga det att jag kommer inte att vara extremt dogmatisk angående det här. Om jag kan överbevisas med sunt förnuft eller från skriften, så så kommer jag ta tillbaka det. No, i alla fall så har vi lite tankar om de här. En intressant detalj här är att de sjunger en ny sång. Och det står att de är friköpta från jorden. I vers 2... Eller för det första, de har ju namnet i pannan och handen. Det förstår vi, det handlar om Guds lag eller hans karaktär som de faktiskt reflekterar. De är fläckfria. Det har inte funnits någon lögn i deras mun. Nu, det är lite osannolikt. Det betyder det att de aldrig någonsin har ljugit i hela sitt liv? Jag tror inte det, utan snarare handlar det här om att de har tvättats rena i lammets blod, som det står i Uppenbarelseboken 7, när den här gruppen beskrivs som har tvättat sina kläder rena i lammets blod. I vers 2 så står det, jag tycker det är lite konstigt om man bara tänker sig in i det här. Jag hörde en röst från himlen som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska. Rösten jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. Hur låter den här rösten egentligen? Tänk er, åska, vatten och harpor. Jag vet inte, jag har lite svårt att få ihop dem där.
Och vatten och harpa kanske går ihop.
Kanske. Ja, det är sant. Och åskan.
Det är ganska kraftfullt. När det faller ner så är det... Sen är det ganska dundrande.
Det...
Mullrande.
Kraftig åska står det. Ja, det tycker jag, jag har inga svar på den här, men jag tycker i alla fall en intressant tanke att tänka sig in i det här. Hur låter den här sången som de spelar? Vad var det Johannes hörde där egentligen? Han ser dem stå där tillsammans med lammet på Sions berg. Och de sjunger en ny sång. Vad är det för en ny sång? Hur har de lärt sig den sången? Vad handlar sången om? Vi kommer inte titta så mycket på allt det där nu. Det står att ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000 som är friköpta från jorden. Den här sången har jag förstått det som att den reflekterar deras erfarenhet. De har gått igenom en erfarenhet som ingen annan har gått igenom. Och därför kan ingen annan lära sig den här sången. Det står att de är jungfrur. Dessa som följer lammet vart de än går. De har inte befläckat sig med kvinnor. Nej, låt mig fråga er. Vad betyder det då? Betyder det att alla var män?
Det kan män vara jungfrur. Dessutom så är det kvinnor som kan symbolisera församlingar.
Jag tror att det snarare har en symbolisk innebörd här. Utav att de har inte... befläckat sig med de falska församlingarnas läror på det sättet, utan de är rena, de är fläckfria. Vi läste en text i Daniels boken om att Guds folk skulle bli rena och fläckfria in till ändens tid, och här tror jag är uppfyllelsen av det. Här har du de 144 000 som är den här sista gruppen. Och i Uppenbarelseboken 7 så läser vi om de 144 000 också. Och jag vill inte stjäla Kents thunder här. Men låt oss titta lite grann på det här krutet. Ja. I alla fall, det står där att om de 144 000. Och de får Guds sigill i sina pannor. Jag såg en annan ängel som kom från öster, står det i vers 2, med den levande gudens sigill. Han ropade med stark röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden, för när vi har satt sigill på vår gudstjänare, på vår gudstjänares pannor. Sigillet handlar ju om vi tänker på det som vi tittade på förut, att vissa har vilddjurets märke i pannan. De andra har Guds namn i pannan. Eller Guds sigill i pannan. Så tror jag att det här handlar om de som firar sabbaten i ande och sanning. De som har tagit emot hela Guds lag. Och följer den. Inte på ett lagiskt sätt. Men för att de älskar Jesus. Och Jesus vill. Han säger vänta tills alla Guds tjänare har tagit emot sabbaten, som den här sanningen. Vänta med att utgjuta de här plågorna som vi kommer titta på senare, tills dess att alla Guds tjänare har tagit emot det här sigillet. För om vi tänker på det här sigillet eller om vi tänker på Guds tjänare, så tror jag att det finns Guds tjänare i alla olika församlingar. Alla som följer Gud efter sin bästa förståelse. Och Jesus vill att alla de ska få höra sanningen om det här budskapet innan plågorna drabbas. Och det kommer att hända. Och därför så vädjar Jesus här för dem. Och de 144 000 är de som tar emot det här sigillet. Det står att de är från de olika stammarna. Vilket jag tror representerar det andliga Israel. I vers 13-17 så står det: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Han svarade: min herre, du vet det. Då sade han till mig: det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. Aldrig mer ska de hungra, aldrig mer törsta, varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Här ser vi kopplingarna till Uppenbarelseboken 14. Lammet leder dem och de följer lammet vart de än går. De har tvättat sina kläder och gjort dem rena i lammets blod. De har kommit ur den stora nöden. De 144 000 är de som överlever nödens tid. Det är de som lever på jorden när Jesus kommer tillbaka. Det är de som har fått, som har tagit emot det här sista budskapet. Och som består under vedermödans tid som vi kommer titta på. De kanske tycker att det här är den stora skaran. Jag ska inte gå in på det där speciellt mycket mer. Men jag tror att man kan... Att den här skaran som ingen kan räkna är också en bild på de 144 000. För du har kungaboken, så beskrivs det 142 000 slaktoffer som ingen kan räkna. Det står där i kapitel 5, eller vers 5, så står det att ingen kan räkna dem, och sen så räknar de dem ändå. Men jag menar, om du ser 144 000 här, kommer du kunna räkna dem? Nej, du kan inte räkna dem. Och ja, oavsett om man tror det eller inte, men jag ser i alla fall en tydlig koppling mellan de här. Det är de som har kommit ur den stora nöden och de som lever när Jesus kommer tillbaka. Den här förstlingsfrukten. I Sefania så står det om dem också, tänker jag, att jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt. De ska förtrösta på Herrens namn. Kvarlevarna av Israel ska inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun ska inte finnas en falsk tunga. De ska finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem. Så här har vi igen de här kopplingarna. Det är alltså ett ödmjukt folk. Och hur blev de så här? Ja, Filipperbrevet kapitel 2 berättar för oss. Låt oss titta på det. Filipperbrevet 2, vers 12. För jag vill vara bland de 144 000. Jag vet inte hur det är med er, men... När jag önskar att...
Frågan är den här förstlingsfrukten, men de avlidna kommer ju samtidigt och möter honom i rymden. Hur kan det vara förstlingsfrukt?
Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att det är... De är en förstlingsfrukt i att de är fullkomliga. De är fläckfria. Alltså det är den... Det är bland dem som helgelsen har kunnat fullbordas fullt ut. Och där har du... De är liksom på det sättet en förstlingsfrukt för vad de andra skulle ha blivit, eller kommer att bli, eller skulle ha blivit om de hade fått tillräckligt med tid. Det är ett ganska invecklat tema, men vi skulle behöva en till timme för att prata om det.
Förstlingen är alltså den skörd som mognar först.
Men kan man tänka sig att det är det där 21 som jag tror Jesus upptäckte då, eller efter sin död, som gick in i Jerusalem och Jesus efter många, och som han får upp i höjden och fånga även där 24 äldsta. Så då är det liksom på ett sätt förstlingsfrukten där igen.
Jo, i förstlingsfrukten av de uppståndna, ja. Men inte utav de som är fria levande när Jesus... Ja.
Jag tror det är sant som du säger att de här mognar under tiden de lever, de övriga skörden mognar till full mognad i himlen, kan man säga så. Det står om livets träd att tjäna till läkedom, alltså att det kommer alltså ske en utveckling. Alltså rövaren på korset, han kunde ju inte ha helgats på det sättet som de här 144 000. På något sätt det... så kommer vi växa till i himmelen. Fysiskt ska vi växa till. Det blir en i alla fall. Och att det kommer att ske en någon form av utveckling där inte synden finns längre.
Ja, alltså jag tror inte, ja.
Kan det vara möjligt att någon människa överhuvudtaget kan bli absolut syndfri här under det här livet?
Jag tror att syndfrihet, det beror kanske på hur man definierar det. Jag tror inte att vi blir av med alla frestelser. Men jag tror att vi kan motstå varenda synd, varenda frestelse i Guds kraft. Och att helgelsen kan åstadkomma en sådan grupp utav folk som de 144 000 som är fläckfria.
Jag uppfattar det här att vara fläckfri, att man är förlåten. Men att man ändå det här erkänner att man inte ändå är syndfri, utan snarare tvärtom, man märker tydligare sina egna synder.
Så man kommer inte känna sig syndfri, tror jag inte. Jag tror att en person som känner sig syndfri är nog bedragen. Men sen är frågan, om man inte kan bli syndfri, vilken synd är det som man inte kan få seger över då? Vilken synd är det som Jesus inte kan ge oss seger över? Jag vill inte säga att begränsa Jesus till att säga nej, han kan ge mig seger över det och det, men inte över det där. Jag tror att det är vår strävan. Jesus säger, var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Alltså det är målet som vi strävar emot. Och sen tror inte jag att vi behöver oroa oss för det. Och det är det jag tänkte lite gå in på här i Filipperbrevet. I Filipperbrevet 1:6 så står det så här: jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Alltså på något sätt, Jesus har själv tagit på sig ansvaret att helga oss. Så jag behöver inte oroa mig över det som fattas mig nu. Men mitt fokus bör vara att lämna mig dagligen till Jesus. Och övervinna de synder som jag blir överbevisad om idag, tänker jag. Men jag tror att det är teoretiskt möjligt att leva helt i överensstämmelse med Guds lag, skulle jag vilja säga. För jag tror inte Gud ber oss göra någonting omöjligt.
Jag tror det är sant som har att... Så länge, tills Jesus kommer, så kommer vi att ha den här syndakroppen som Bibeln kallade för kvar. Vi kommer aldrig bli fria från den, men den kommer att vara så, ska vi säga, död, eller vad man säger, så underordnad Guds vilja, att vi kan känna att vi är i oss själva helt, ska vi säga, vi är syndare. Men vi ändå vi överlåter oss till Guds vilja. När vi förstår vad som är Guds vilja, så har vi den här villigheten att säga nej till jaget eller synd, den här benägenheten som vi har av naturen, så att den är i det närmaste död. Men den har ingen makt över oss längre.
Jag tror inte det positivaste till att ärsäga oss. Vi
måste ju ha viljan att bli av med synden. Mm. Att, nu märker man ju ändå alltså, kanske sådana synder som man inte själv förr har märkt på sig själv, så märker man det tiden. Och man känner sitt beroende av Guds förlåtelse.
Och det är den processen som jag tänker, i samband med att den helige ande utgjuts i det sena regnet, så kommer den här processen att faktiskt nå sitt fullbordan. Jag kan inte göra det i egen kraft, men frågan är om jag tror att Gud kan göra det för oss. Men det är helt rätt, jag håller helt med om vad du säger i det att vi upptäcker nya saker som vi inte ens visste om förut. Och det är det som helgelseprocessen handlar om. Och vissa kanske tycker att när man upplever det så kanske man känner att det där visste jag inte var en synd. Ah, den är så liten synd, den där behöver jag inte bry mig om. Men det är en riktigt farlig inställning. Utan vi behöver sträva efter den här fullkomligheten. Att vara fläckfria också vid vår karaktär.
Den vers som jag tänker på i det här fallet så är ju Uppenbarelseboken 22 och vers 11. Den orättfärdige ska fortsätta göra orätt och den orena fortsätta orena sig, för den rättfärdige ska fortsätta göra det rätta och den helige fortsätta helga sig. Att jag tror att det kommer den situationen där allas framtid är avgjorda och då efter det så de som är orättfärdiga, de kommer inte mer att kunna ångra sig. De som är rättfärdiga kommer fortsätta göra det som är rätt från den stunden tills Jesus kommer.
Vi kan titta i Filipperbrevet 2 här, för det är säkert mycket vi skulle kunna prata om i den här frågan. Men det var inte riktigt poängen med dagens budskap. Men det är en intressant tanke. Filipperbrevet 2 står i alla fall så här. Därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er utan ännu mer nu när jag inte är hos er. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn, mitt i ett falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Då blir ni en ära för mig på Kristi dag, att jag inte har kämpat förgäves eller arbetat förgäves. Så det här är våra egna ansträngningar. Våra egna ansträngningar i Guds kraft. Vi kan inte i våra ensamma göra det här, men vi kan välja. Och det är det vi behöver göra. Gud kommer inte välja åt oss, men vi kan välja. Och då kommer Gud att ge oss den kraften att klara av det. Som den lame mannen som låg där. Jesus sa, ta din bädd och stig upp. Han kunde inte göra det i egen kraft. Men om han valde att stiga upp, när Jesus sa att han skulle stiga upp, så kunde han det. Han fick kraften ifrån Gud. Och så är det med oss också. Så kan vi leva det kristna livet också. Det som annars skulle vara omöjligt. Nu kanske min tid är slut här, men vi har 10 minuter. Låt oss titta på resten av Uppenbarelseboken 14. I alla fall här. Och där finner vi de tre änglarnas budskap. Jag tror inte jag läser dem, bara för att spara tid, om det är okej. Okay. Känner ni till tre änglarnas budskap? Ja. Okej. Okay. Så vi har tre änglarnas budskap. Och därefter så kommer Jesus tillbaka i vers 14-15. Tre stycken budskap som når ut till alla människor i hela världen. Och sen kommer Jesus tillbaka. Alltså kan vi dra slutsatsen att det här är de tre sista varningarna. De tre sista budskapen som går ut innan Jesus kommer tillbaka. Och om vi då ska vara den församling som finns i ändens tid innan Jesus kommer tillbaka, ja, vilket budskap behöver vi då predika? Det sista budskapet. Det skulle inte få någon mening att ha en församling som har fått i uppdrag att predika Jesus budskap och sen så predikar de inte det budskap som Jesus skickar till hela världen i sista tiden. Så därför är egentligen det också ett kännetecken för Guds församling i yttersta tiden. De måste predika de tre änglarnas budskap, för det är det sista budskapet som ska nå ut till världen. Så vad handlar de om? Jo, det första budskapet handlar om domen. Det andra budskapet om att Babylon har fallit. Och det tredje budskapet om vilddjurets märke. Den församling som vi tillhör behöver också fokusera på de här sakerna. Och vissa kanske inte tycker om det profetiska budskapet. Men det är ett profetiskt budskap som Jesus själv har sänt sina änglar för att förbereda vägen för hans andra ankomst. Den första ängelns budskap: frukta Gud och ge honom äran till stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen, jorden, havet och vattenkällorna. Det är en kallelse att tillbe Gud som skapare. Och att stunden för Guds dom har kommit. Det här började predikas på en världsvid basis omkring 1800-talet. Här är några personer utav de som predikade det: Josef Wolf, Manuela Kunsa, Edward Irving, Johan Bengel, Louis Gausen. Det är bara några utav personerna som började att fokusera på profetiorna i Bibeln. Och att de började predika att stunden för Guds dom skulle komma på 1840-talet. Josef Wolf sa så här: jag förmanade dem att tro på att Herren Jesus Kristus är Guds son, att han dött för våra synder på korset och att han uppstått igen, och att han enligt min övertygelse som kommer från att läsa Danielsboken kommer tillbaka 1847. Intressant. John Fry skriver så här: om de 2300 åren ska dateras från samma tid som de 70 veckorna, så slutar de också 1844. Mohammedanerna i olika delar av världen har sina förväntningar riktade mot samma år, 1844. Så mohammedanerna, alltså muslimerna då, och John Fry i England, araberna i Yemen, skriver Josef Wolf, de har en bok som de kallar Sera som talar om Kristi återkomst och hans regering i härlighet. De väntar att stora händelser ska inträffa år 1840. Så 1840, 1847, 1844, 1843 kommer vi se också. De hade olika datum för när Jesus skulle komma tillbaka. Och då kan man tycka, men de har inte ens samma datum. Det här är ju inte bra. Men för mig så är det en styrka. För det visar att de satt inte och pratade ihop sig om det här. Utan det här är Guds ande som har verkat på olika personer från olika delar. Och de har kommit fram till en väldigt snarlik slutsats. Att Jesus kommer att komma tillbaka på 1840-talet. Roparörelsen i Sverige har vi nämnt här. Det var förbjudet för lekmän att predika. Och då började barn att predika. De flesta roparna var barn och ungdomar. En del av dem i åldern 4-10 år. Även om man alltså kan finna att barn vid olika tillfällen uppträtt i vårt land och predikat, kan dock inte vår historia uppvisa något liknande det som skedde under åren 1840-1845. Och de började profetera om onda tider för syndens skull samt om den yttersta domen. Myndigheterna kallade det för predikosjukan. De sa att den småländska predikosjukan härjade under åren 1841-1843, men avstannade sedan lyckligtvis genom kraftiga åtgärder från polisen samt användandet av läkemedel. Och läkemedlet var blodiglar längs ryggen, det var spansk fluga som de malde ihop. Fruktansvärda saker som de gjorde, och som kallade det för läkemedel. De tappade dem på blod och så vidare. Kastade dem i kallduschar och piskade dem och så vidare. Och så lyckligtvis så slutade de predika. Och då var de botade. Inte undra på att de slutade predika. Jag kanske också skulle göra det om jag blev behandlad så. Vem vet. Speciellt om jag var ett litet barn. De personer som gjorde det har nog något att stå till svars för. I alla fall. Vad var deras budskap? Nu framträdde roparna, skriver Helgelseförbundets missionsverksamhet. Deras samvete ropade med åskans stämma till dem själva, och så ropade de ut sitt hjärtas och samvetes djup till andra: bättra er, Guds dom stundar. Det var ett bättringsrop som gick genom märg och ben. Det var något som beredde väg för Herren. Så deras fokus var stunden för Guds dom har kommit. Och det var just de här åren, 1840-1844, som de predikade. Störst blev den så kallade adventväckelsen i USA med William Miller, en tidigare deist, som började studera Bibelns profetior. Daniel 8, förlåt. Ja, just det, han blev baptist sen, ja. Och han började läsa profetiorna, kom till Danielsboken. Jag ska göra en lång berättelse kort. Och han fan 2300 kvällar och månader sedan ska helgedomen renas och återställas. Och han läste vidare i Daniel 8 att den här tidsperioden skulle sträcka sig in i ändens tid. Och då fick han använda sig av den här årsdagprincipen, 457 före Kristus. 2300 år in i framtiden så hamnade han på 1843 först och sen så reviderades det till 1844 eftersom de hade missat år 0 där en gång. I alla fall, helgedomen skulle renas. Eller ja, året var 1844, eller 1843 till 1844. Det tidsspannet på ett år var det första datumet som man hade. Hur som helst. William Miller slutsats. År 1818. Efter mina 2 års studium av skriften kom jag till den allvarliga slutsatsen att om ungefär 25 år kommer allt som gäller vår nuvarande existens att avslutas. Jag behöver inte tala om den glädje som fyllde mitt hjärta när jag tänkte på den härliga framtiden eller den ivriga längtan i min själ efter att få vara med i de saligas lycka. Jag fortsatte att studera skriften i 13 år och blev mer och mer övertygad om att jag hade en personlig plikt att utföra i detta avseende. När jag utförde mina sysslor ringde det ständigt i mina öron: gå och berätta det för världen. Och han kunde inte komma runt det här. Till slut så gjorde han en deal med Gud. Han sa att okej, Gud, jag ska gå och berätta det för världen om någon ber mig att predika. Och då tänkte han, det här var ett säkert kort för ingen har någonsin bett mig att predika. Men han hade inte mer än sagt det. 20 minuter senare så knackade det på dörren och då var det en person som hade sprungit många kilometer. Och han sa att pastorn är sjuk i byn bredvid och skulle inte du kunna komma och predika och berätta om det här om Jesu återkomst som du har studerat om? Och han blev rasande, William Miller, han gick ut och han sa: Gud, du lurade mig. Du visste att den här personen var på väg. Och så ringde det ännu starkare i hans öron. Han sa gång på gång så här: gå och berätta det för världen. Och till slut så gav han upp och han kapitulerade och sa: okej, Gud, jag ska gå dit du sände mig. Och han började att predika och han fick inbjudningar efter inbjudningar efter inbjudningar. Den här rörelsen växte enormt. Och 2 år efter att han började predika, då föll stjärnorna i USA. Hela himlen över hela Förenta staterna var under timmar ett enda flammande tumult. Inte något himmelsfenomen som har visat sig i detta land sedan det först blev bebyggt har betraktats med så stor förundran av en klass i samhället och med så stor fruktan och oro av en annan. Regndroppar har aldrig fallit mycket tätare än stjärnskotten föll mot jorden. Så det här slungade adventväckelsen in i världens rampljus. Och tusentals predikanter predikade det här från massa olika samfund. 8 miljoner tidskrifter, 100 000-tals personer omvändes. Alla olika samfund var inblandade i det här. Av alla kända pastorer var hälften metodister, en fjärdedel baptister, resten var kongregationalister, presbyterianer, episkopaler, lutheraner, holländska reformerta, kväkare och flera andra. Millers budskap var inte en massa bråk om ett datum. Det var den första ängelns budskap, ett evigt evangelium, och stunden för hans dom är inne. Det var en evangelisation som försökte hjälpa människor att göra sig redo för Jesus. Genom väckelsen hade metodistkyrkorna växt med 14 000 nya medlemmar och baptisterna med 45 000 hösten 1844. Så det här var ingen liten väckelse. När såg vi sist 40 000 personer bli döpta och 14 000 bara på en höst? Och det här var i USA som hade bara 17 miljoner invånare. Så ni kan förstå att det här var en stor rörelse. Men datumet kom och gick och de blev besvikna. Men de hittade, vi kommer kanske komma in på det, men de hittade i Uppenbarelseboken en beskrivning av deras erfarenhet. Och de fick ett uppdrag om att profetera på nytt. De såg att Gud hade förutsett, besagt besvikelsen. De hade predikat den första ängelns budskap. Men nu skulle de predika på nytt. I Uppenbarelseboken, vi hinner inte gå in på det här, men där står det att De uppmanas att studera templet, att mäta templet. Det här templet som hade varit grunden, helgedomen. De skulle renas. De skulle undersöka vad betyder helgedomen. De hade trott att det betydde jorden. Att Jesus skulle rena jorden med eld när han kom tillbaka. Men sen började de studera det här och de såg att faktum är helgedomen är inte jorden. Utan det är någonting annat. De läste i Gamla testamentet om det här tabernaklet som Gud hade instiftat för Moses. Om förgården och det heliga och det allra heligaste. Med den förbundsarken. De läste om tjänsten. Om man hade syndat så skulle man ta ett får eller ett annat offerdjur. Och det skulle sedan slaktas. Och en präst skulle ta en del av det här blodet. Och sedan så förde prästen det här in i det heliga. Och det här gjorde han varje dag. Sedan en gång per år så gick han in i det allra heligaste. Och det var på vilken dag då? Försoningsdagen. Då skulle alla synder som hade samlats där under året, de skulle renas därifrån. Och när de studerade det här så såg de, ja det här är ju helgedomen. Vad har det med att helgedomen ska renas efter 2300 dagar? Ja, de läste i Nya testamentet också. Där stod det att det finns en annan helgedom också. I himlen. I Hebreerbrevet så står det att detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan av majestätets tron i himlen. Och som tjänar i helgedomen. Det är ett sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. Så Jesus tjänstgör som präst i den himmelska helgedomen, den himmelska tabernaklet. Vers 5 säger att de jordiska prästerna tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen enligt en föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sa sig till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. Så med andra ord, man kan titta på den jordiska helgedomen för att förstå den himmelska helgedomen och det som hände där. Och när de studerade också så såg de i uppenbarelseboken att hela uppenbarelseboken handlar om helgedomen i himlen. De såg Jesus bland de sju ljusstakarna i början i uppenbarelseboken 1 och vers 12. De såg de sju facklorna som stod inför tronen i uppenbarelseboken 4 och vers 5. De såg den här ängeln, eller förbundets ängel som jag tror att det handlar om. Alltså Jesus som står inför altaret i det heliga. I den första avdelningen i helgedomen. Och han tjänstgör där. Med de heligas böner. Och blandar sin egen rökelse tillsammans med det här. I uppenbarelseboken 11 och 19 så står det att Guds tempel i himlen öppnades och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Kenneth tittade på det här om den öppna och den stängda dörren lite grann. Och här så såg de att templet i himlen öppnades. Och vilken avdelning var det? Var det första avdelningen eller andra avdelningen? Ja, dörren till den andra avdelningen som öppnades för att det är förbundsarken in i det allra heligaste. Så det finns alltså en förbundsark i himlen. Det finns ljusstakar där. Det finns altaret, guldaltaret utav rökelse. Alla de här sakerna finns där. Och Jesus är där som präst. Han är centrum för allting. Och nu så träder han in i det allra heligaste här. För att utföra sin sista tjänst. Och då kan man tycka, men vad då? Har helgedomen i himlen orenat? Ska det finnas något orent i himlen? Det kan ju inte tänka sig, är det många som säger. Men faktum är att det är så. Hebreerbrevet 9 säger att så renas enligt lagen nästan allt med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel. Men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. Så måste den himmelska helgedomen renas? Tydligen måste den det. Så det är inte någon obiblisk tanke om att, att den himmelska helgedomen måste renas. Alla de synder som vi ber transporteras egentligen, eller symboliskt sett i alla fall, upp till den himmelska helgedomen. Och där förvaras de tills de ska renas. Och då förstod de, då gick det i lås för dem här i Daniel 8:14. 2300 kvällar och månader sedan ska helgedomen renas. Den helgedom som fanns 1844 var den himmelska helgedomen. Det var Jesus helgedom, det var han som tjänstgjorde där. Och då ska hans helgedom renas efter den här tiden. Och vad betyder det då? Jo, det betyder att Jesus träder in i det allra heligaste i den himmelska helgedomen. I Daniel kapitel 7 så läser vi om det här. Hur det står i 9, vers 9. Medan jag såg på djuret sattes troner fram och den gamla av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och dess hjul var av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. I vers 13 så ser han att i min syn om natten såg jag en som liknade en människoson kom med himmelens skyar och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Så Jesus trädde fram, inte till jorden, men till den gamla av dagar som var i det allra heligaste i den himmelska helgedomen. Och då sker domen. Eller hur? För de sitter ner och öppnar böckerna för att döma. Så alltså helgedomens rening och domen är samma händelse. Och när de förstod det. Men just det, förresten. Var äger den här domen rum i Daniel 7? Är den i himlen eller på jorden? I himlen, eller hur? Det är vid tronen där. Så det här är en dom. Och det är något som många inte förstår. Men domen äger faktiskt rum i himlen. Innan Jesus kommer tillbaka. Och då förstod de vad den här texten sa i Uppenbarelseboken 14:7. Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Inte att den kommer i framtiden, eller hur? Utan har kommit, den har börjat. Någon gång så skulle Guds folk predika att domen har börjat. Och den domen började 1844. Alltså det här budskapet måste ha gått ut 1844. Nu har stunden för Guds dom börjat. Tillbe honom som har skapat himlen, jorden, havet och vattenkällorna. Det är den första ängelns budskap. Och vi kallas att frukta Gud och ge honom äran på grund av det. Den andra ängelns budskap säger att Babylon har fallit. Och Babylon är, nu ska vi titta på när vi tittar i Uppenbarelseboken 17. Det är den här skökan och hennes döttrar. Men vi kommer in på det senare. Babylons vin står det om där. Vin i Bibeln symboliserar ofta läror. Och det här är alltså Babylons falska läror som han har spridit till andra människor. Den tredje ängelns budskap säger att den som tillber vilddjuret och dess bilder tar dess märke på sin panna eller sin hand. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Vi skippar det här, men jag hade några texter om det här helvetet och plågan, som röken från deras plåga som stiger upp i evigheternas evigheter. Vi tar det senare. Sedan så kommer Jesus tillbaka på ett vitt moln. Och jorden skördas, vi kan titta på det. Uppenbarelseboken 14. Som en avslutande tanke här. Det är två stycken skördar i Uppenbarelseboken 14. Jesus kommer på ett vitt moln och på sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. En annan ängel kom ut från templet och ropade med stark röst till honom som satt på molnet. Räck ut din skära och skörda, för skördetiden har kommit och jordens skörd är mogen. Han som satt på molnet lät sin skära gå över jorden och jorden skördades. Nu är skörden mogen. Förstlingsfrukten ska skördas. Jesus kommer tillbaka. Och därefter i vers 17 så ser vi att en annan ängel kommer ut från templet i himlen. Också han med en skarp skära. Och ännu en ängel kom ut från altaret som hade makt över elden. Och han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran. Räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna från jordens vinstock. För dess druvor är mogna. Och ängeln lät sin skära gå över jorden och skördade druvorna från jordens vinstock. Och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Vinpressen trampades utanför staden. Och blod flöt från pressen och nådde upp till betslet på hästarna. 1600 stadier bort. Så det är två skördar. Den rättfärdiga som förs till himlens lador. Och de ogudaktiga som trampas. Jesaja, vem är det som trampar den här pressen? I Jesaja 63 så står det: varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? En vinpress har jag trampat. Jag ensam, ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder så att jag fick hela min dräkt nedfläckad. I Uppenbarelseboken 19 så står det om Kristus att han var klädd i en mantel som hade doppats i blod och ett namn, det namn som han har fått i Guds ord. Han trampar Guds, den allsmäktige, stränga vredes vinpress. Det är lammets vrede som uttrycks här. Så vi har två val. Antingen kan vi vara i den ena skörden eller så kan vi vara i den andra. Och det är två grupper som kommer att finnas här. Antingen de som håller Guds bud. Och som slutligen blir då de 144 000. Eller de som får vilddjurets märke och kommer att trampas i den här andra skörden. Jag tror att jag stannar där. Så får du fortsätta sen, Kent.